Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till dagens avsnitt med Babys podcast. Det är jag, Jenny Stolt, som är läkare, och
det är jag, Karina, barnmorska. Välkomna!
Idag tänkte vi prata om fosterdiagnostik, vägledning och etiska reflektioner kring fosterdiagnostik. Dagens gäst är Charlotta Ingvoldstad Malmgren, och du är genetisk vägledare.
Det stämmer, det är jag.
Välkommen hit!
Tack så mycket! Tack!
Berätta lite grann. Du och jag har ju träffats tidigare i arbetssammanhang, men berätta gärna.
Ja, jag jobbar ju då som genetisk vägledare på Centrum för fostermedicin på Karolinska Universitetssjukhuset här i Stockholm. Och jag jobbar även på Centrum för sällsynta diagnoser, men där träffar jag inte patienter, men det gör jag på fostermedicin. Då. Så att jag träffar då gravida par som har funderingar kring fosterdiagnostik eller som har gjort fosterdiagnostik och har funderingar kring resultatet. Och sen så utbildar jag ganska mycket barnmorskor och läkare också kring just fosterdiagnostik och vägledning. Mm.
Men då är min fråga direkt om det här är en ny roll inom fostermedicin, alltså att vara genetisk vägledare.
Om man pratar om rollen genetisk vägledare så är den relativt ny. Jag har jobbat sedan 2014. Jag tror att jag är nästan den enda genetiska vägledaren som jobbar på en fostermedicinsk avdelning i Sverige. Men om man ser till rollen att ge genetisk vägledning så har det ju förstås gjorts tidigare. Och det är ju delvis då doktorer förstås på de här avdelningarna. Men mycket av den genetiska vägledningen ges ju eller ska ges av barnmorskorna ute i mödrahälsovården.
Men Charlotta, jag är jättenyfiken på din bakgrund. Vad har man för bakgrund till den här tjänsten?
Det finns lite olika vägar. Om man nu pratar genetisk vägledare som roll då, så finns det olika vägar. Det fanns då tidigare en utbildning i Sverige som jag tog som var en magisterutbildning. Gick 2003 till 2005 tror jag, och sen gick den ett antal gånger. Men vägen in dit kan vara lite olika. Antingen att man har en molekylärbiologisk bakgrund som jag har. Jag är disputerad molekylärbiolog, men det finns också, man kan också gå in via sjuksköterskavägen. Idag så finns det ingen utbildning till genetiska vägledare i Sverige, mer än en kurs men inte ett helt program. Men vi hoppas på att det kommer i framtiden.
Det låter bra.
Men då får jag fråga, får jag avbryta? Genetik, genetiskt. Kan du förklara ordet?
Ja, alltså genetiskt, att ett tillstånd eller en sjukdom är genetisk beror ju på att det finns olika faktorer i vårt genetiska arvsanlag. Antingen på DNA-nivå eller kromosomnivå som har betydelse för vår hälsa, det vill säga som en förändring i vårt DNA. Som kan påverka sjukdom och hälsa, så kan vi säga. Och när man pratar om genetiska sjukdomar också så är det ofta ärftliga sjukdomar. Dock inte i alla fall då när vi pratar om fosterdiagnostik, framförallt när vi pratar om fosterdiagnostik för de här allmänna erbjuden när det handlar om olika trisomier. Det är oftast inte ärftligt. Men många genetiska sjukdomar är ärftliga med olika nedärvningsmönster. Så det är väl definitionen.
Det är ju jättesvårt det här med genetisk vägledning, tycker jag, som också är läkare och har jobbat mycket med det här i mödrahälsovården. Det har varit mycket kunskapsbrister, tycker jag, om det har varit svårt att säga vad man ska säga till paren och så. Men 2006 så kom ju vad som kallas en SBU-rapport kring det här. Och lite så här, vad är SBU och varför kom den där rapporten egentligen?
En SBU-rapport är en kan man säga en litteraturgenomgång av den vetenskapliga litteratur som finns. Och den som kom 2006, den rapporten, den handlade om att man tittade på metoder för tidig fosterdiagnostik för att se då vilken metod som var den bästa. Och då tittade man på som hade högst prestanda kan man säga, men också minst risker för mamma och foster. Och vid det tillfället så då kom man fram till att KUB var då den bästa metoden för sannolikhetsbedömning för trisomier. Men förutom att den här SBU-rapporten tittade på själva metodernas prestanda, så tittar man också på informationen till de blivande föräldrarna inför fosterdiagnostik. Och då kunde man se i de flesta studier som man då hade sammanställt i den här rapporten, så såg man att informationen till de blivande föräldrarna var ofta bristfällig. Och den var så pass bristfällig att det var ett svårt för kvinnorna eller paren att göra informerade val. Och det är liksom mycket av grunden det här, man ska göra ett informerat val. Vi kan prata lite mer om vad det innebär, men man såg i alla fall att det fanns brister i informationen också.
Men då kommer man osäkert till vad vi har att erbjuda i Sverige. Vilka fosterdiagnostiska metoder finns? Och varför?
Jättebra fråga att du frågar varför också. Mm. För det tycker jag kanske är den stora frågan. Jag skulle vilja dela upp fosterdiagnostiken egentligen i olika grupper. Och olika grupper av kvinnor som erbjuds. Och då kan man prata om de kvinnor eller de par där man då känner till en ärftlig sjukdom i familjen. Det vill säga, det finns en känd sjukdom. Det kanske är en väldigt allvarlig sjukdom. Man kan ha så hög risk som upp till 50% att få ett barn med den här specifika sjukdomen eller tillståndet. Och de familjerna kan ju erbjudas fosterdiagnostik för just det tillståndet. Där man, det vill säga, gör en riktad analys för just det. Sen har vi en grupp där man kanske hittar något fynd under graviditeten. Man kanske hittar ett ultraljudsfynd, en fosterskada eller en strukturell avvikelse. Och då kan man också erbjuda fosterdiagnostik för att försöka förklara det här fyndet. Det vill säga, man försöker hitta en diagnos för att få en prognos. Så det är liksom de grupperna där det finns redan. Man försöker förklara och hitta en redan ökad risk eller sannolikhet för ett visst tillstånd. Men den andra gruppen av kvinnor, och det är väl den som de flesta då gravida kvinnor i Sverige erbjuds, det är det här allmänna erbjudandet om fosterdiagnostik. Och där idag så tittar vi ju på några få tillstånd. Och det är trisomi 21 som är Downs syndrom. Man tittar också på trisomi 13 och 18 som också är två kromosomavvikelser. Mm. Som är mycket allvarligare än Downs syndrom. De här barnen är väldigt, väldigt sjuka. Och så tittar man också i vissa landsting, för det ser lite olika ut över landet, på könskromosomerna. Och det gör man ju inte framförallt för att se om det är en pojke eller flicka, utan det finns vissa tillstånd som också är kopplade till antal könskromosomer kan man säga.
Men du, om du skulle säga metoderna. Metoderna för fosterdiagnostik. Mm. Hur skulle du kunna sammanfatta dem? Vad finns det för metoder?
Vad det finns för metoder, det ser som sagt återigen lite olika ut hur de här olika metoderna erbjuds i olika regioner i landet. Men i de flesta fall, så om vi pratar om det här allmänna erbjudandet i alla fall nu då, det blir ju mest det. Då börjar man ju ofta med att erbjuda kvinnorna. Först ska man erbjuda kvinnorna information om fosterdiagnostik. Och om de vill ha information så kan de få det. Och sen om de väljer fosterdiagnostik, då erbjuds oftast KUB. Och KUB är då ett kombinerat test där man tittar på fostret på ett ultraljud i vecka 12-14 och man mäter bland annat tjockleken på nacken kan man säga, en nackspalt hos fostret. Och så tittar man på kvinnans ålder och så tar man ett blodprov på kvinnan där man tittar på vissa moderkakshormoner. Och sen så tar man de här valörerna eller de här faktorerna och lägger in i en data och får en algoritm, och då får man en sannolikhetsbedömning huruvida fostret bär på någon av de här då trisomierna som jag berättade om tidigare. Så oftast så börjar man där. Och sen är det så att de kvinnor då som får en hög sannolikhet kan erbjudas att gå vidare för att verifiera det här fyndet då. För en hög sannolikhet är ju inte diagnostiskt.
Men du, det där med hög sannolikhet, det vet jag också att det finns lite olika siffror i olika regioner. Och det ställer ju till problematik.
Det är ju då därför att vi har landsting. Och landstingen bestämmer själv om olika, både när det gäller resurser och etik och så vidare. Och då är det så, det här med hög och låg sannolikhet, så har det funnits vissa. Och det finns väl olika fortfarande cut-off, vad man kan säga då, som är högre eller låg sannolikhet. Och det här kan göra det lite knepigt då när kvinnorna över landet pratar med varandra förstås. Och någon som har en på 200 har hög sannolikhet i ett landsting och låg sannolikhet i ett annat landsting. De flesta landsting har en på 200, men nu håller man på att se över det där igen då.
Det är så svårt när det inte är lika.
Jättesvårt och väldigt synd.
Ja, absolut. Och jag tänker för den enskilde så blir det ju jättesvårt. Mm. För det finns ju ingenting att jämföra med då.
Nej.
Om man har en väninna som är i ett annat landsting och så säger den siffran någonting annat då, menar du?
Så kan det vara. Och tidigare var det så att i Lund-Malmö så var det ju samma klinik med olika ställen. Och där hade de olika cut-offs. Så både var man på den ena kliniken och hade de en på 300 och den andra kliniken en på 200. Så att man kunde vara grannar i princip och få. Så att man kan ju också säga att den här siffran kan ju vara lite förvirrande. Och det är inte bara, tänker jag, att cut-offerna är olika. Utan vad säger en sannolikhet egentligen? En på 300, en på 267. Man vet när man pratar sannolikheter generellt att det svåraste att förhålla sig till är egentligen när nämnaren, det vill säga då den här siffran under strecket, är ojämn. Det är det som är svårast att förstå. Så egentligen hade det varit lättare om man då säger 3 på 100 eller 1 på 1000. Men det gör vi ju inte när det gäller KUB, utan det är ett ganska svårt sätt.
Det där är väldigt individuellt. Jag träffar patienter som som jag tycker som läkare har en väldigt hög risk. Men de vänder på det och tycker att det är väldigt hög chans att bebisen inte ska ha någon avvikelse. Så det
och det här är svårt generellt när det gäller risker. För att man har sina egna erfarenheter. Vi har ingen aning hur den som sitter mitt emot oss tolkar de här sannolikheterna. Det beror på vad du har för erfarenheter, vad du har för bild av det tillstånd du skrina för, etc. etc. Så det är ju jättesvårt med sannolikheter.
Mm. Och sen är det ju ett par som kommer också. Och paret i sig kan ju också ha olika syn på det här. Vad är en risk och vad är en chans? Och, ja, jättesvårt.
Det här är generellt svårt när paren är oense. Och det kan ju vara så också att man är oense inom paren kring huruvida man vill göra fosterdiagnostik eller också hur man vill göra om man nu skulle påvisa någonting via fosterdiagnostik. Och det här är knepigt.
Om vi går tillbaka till det du sa tidigare angående det här att man måste bestämma sig för hur man vill gå vidare och den informationen ska man få då från början i graviditeten någon gång.
Tänker du efter du har gjort en KUB nu? Nej. Eller direkt från början?
Nej,
bara?
Direkt från början så ska du ju ändå få information och vägledning. Men då måste vi förtydliga, vem är det som ger den informationen? Mm. Måste jag söka den själv? Är det barnmorskan på mödravården? Eller vart kan jag vända mig för att få det där första? Behöver jag? Ska jag? Ska jag välja bort? Förstår du?
Absolut. Och då, som jag sa då, så ska ju alla gravida kvinnor erbjudas information. Och det har vi faktiskt en lag som säger. Det är lagen om genetisk integritet som kom 2006. Att alla ska erbjudas allmän information.
Och då är det på mödravården.
Och det, precis, och det är på mödravården. Och då finns det faktiskt också ganska tydliga dokument från Socialstyrelsen som säger att det är professionen inom mödrahälsovården som ska ge den här första allmänna informationen. Så det ligger på barnmorskorna idag. Och det finns ju svårigheter med det också. En av de stora svårigheterna är ju förstås att barnmorskorna har ganska lite tid för just att prata fosterdiagnostik. Det tar ju mycket tid om man ska hinna diskutera etiska reflektioner, man ska diskutera sina egna värderingar. Och barnmorskorna har ju mycket annan information att ge till kvinnorna. Också vid graviditeten och framförallt vid inskrivningssamtalet. Så att det...
Har du en känsla av att det skiljer sig beroende på till vem och vart man går?
Om man ser över region, det gör det absolut säkert. Och i Stockholm så tog vi för ett antal år sedan nu ett initiativ då att utbilda barnmorskorna inom mödrahälsovården och hålla kurser för dem just kring vägledning och etik runt fosterdiagnostik. Och vi har ju utbildat väldigt, väldigt många barnmorskor och doktorer inom mödrahälsovården. Det finns ju exempel inom andra landsting i Stockholm som är väldigt, väldigt bra tycker jag, där man till exempel i Örebro gör så att om man vill ha information om fosterdiagnostik, då får man boka ett särskilt samtal för det. Och då bokar man det oftast då hos en annan barnmorska än den barnmorskan som är sin graviditetsbarnmorska. För att betona frivilligheten och att det här är någonting som ligger utanför det vanliga programmet. Så det fungerar väldigt, väldigt bra i Örebro.
Men, det var smart.
Ja, väldigt, väldigt smart.
Men Charlotta, du vägleder ju gravida inför tuffa beslut. Men vilka kommer till dig? Om nu de flesta går då till sin mödravård under graviditeten, får där av sin barnmorska eller till en annan barnmorska. Vilka kommer till dig sen då? Är det barnmorskan som rekommenderar vidare?
Det kan det absolut vara. Och det kan vara allt från att det är någon som har väldigt svårt och liksom bestämma sig hur man vill göra. Man kanske vill ha ytterligare information om de olika metoderna. Det kan också vara par då som jag berättade som kanske också utöver då det här allmänna erbjudandet har någonting i släkten och de funderar, kan man se det med den här metoden eller inte? Och sen är det ju också de par som har fått en hög sannolikhet till exempel från KUB och inte vet hur de vill gå vidare. Om de vill gå vidare med ytterligare fosterdiagnostik eller om de vill avstå. Och sen den tredje gruppen är ju de som faktiskt väntar ett barn med något tillstånd. Och oftast handlar det om trisomi 21, Downs syndrom, som vill diskutera kring hur man vill gå vidare med graviditeten. Och dessutom träffar jag de som tidigare har väntat ett barn med en trisomi till exempel. För att inför nästa graviditet, vad man kan erbjuda och så vidare och vad man vill göra.
Men menar du att man kan komma till dig direkt? Utan att gå via någon? Och...
Jag får ju en remiss från barnmorskan.
Man måste ha en remiss.
Ja, eftersom jag jobbar på en... Ja, precis.
Men det kan väl också vara en remiss från vårdcentralen om man har någonting i släkten innan?
Absolut.
Innan graviditeten?
Innan graviditeten.
Ja, sen tänker jag att de som har någonting i släkten... Det finns ju, vi har ju också en specialitet inom klinisk genetik. Och många av de som har någonting i släkten kanske redan är familjeutredda på klinisk genetik och har en koppling dit. Jag har ju förstås ett tätt samarbete med klinisk genetik och ringer dem till som tätt och frågar när jag känner att jag behöver stöd från dem. För de har liksom mer då familjekonceptet. Det är det som klinisk genetik mycket fokuserar. Att de ser det här i familjehistorien och så vidare. Så att tätt samarbete med dem. Och vissa går till dem, andra går till mig och vi samarbetar.
Men om man bor någon annanstans än i Stockholm, hur ser det ut då? Har du några kollegor i landet?
Ja, men alltså det är klart jag pratar med kollegor runt om i landet och i vissa landsting så har de också utbildningar för barnmorskor och som fungerar väldigt, väldigt bra. Och Örebro har ju sitt koncept med de här barnmorskorna som har specifika samtal och de har också en utbildning för barnmorskor. Så att det sprider sig ju lite förstås. Så att det ligger ju på, alltså enligt Socialstyrelsens föreskrifter så ligger det ju på mödrahälsovården. Så att barnmorskorna gör ju det. Men jag tror att barnmorskorna kan behöva för sin egen skull känna att man har fått liksom lite mer kött på benen att ta de här samtalen. Då kanske framförallt de här samtalen som inte är bara att ge information utan våga diskutera det här parets värderingar. Att utmana lite. För det är ju det man måste ställa sig frågan är ju, vill jag göra fosterdiagnostik? Är det rätt för mig? Vad skulle det innebära för mig? Vill jag ställa sig inför de svåra beslut jag kan komma att ställa sig inför och så vidare. Och den diskussionen är viktig att våga ta med paren.
Men är det inte så att man gärna vill ha allt idag? Att man vill undersöka så mycket som det bara går?
Det är klart att det finns par som vill veta allt. Men det finns också par som inte vill veta. Och det är lika okej. Och ibland så tänker jag...
Det är bra att du säger det.
Vi glömmer bort det. Så att jag tänker, när det gäller att veta allt så är det ju förstås så att man kan inte veta allt. Ingen fosterdiagnostisk metod kan liksom garantera ett friskt inom citationstecken barn, vad nu ett friskt och sjukt är. Men det finns ju inga metoder som kan se allt och det finns inga metoder som kan utesluta allt. Så att, men det är klart att vi får de paren som kommer och säger jag vill veta allt. Men som sagt, alternativet att avstå fosterdiagnostik måste ju vara lika självklart som alternativet att göra fosterdiagnostik. Och jag tror ibland att vi har kommit så långt att en gravid kvinna som då får erbjudandet om fosterdiagnostik måste ta ett mer aktivt val att avstå. Det kräver mer att säga nej, jag vill inte, än att genomgå det. Och det tror jag vi som profession måste vara väldigt medvetna om och lyhörda för i våra samtal med patienten.
Men får du de kvinnorna till dig också, eller paren, som inte vill men ändå vill ha mer information om vad det är de säger nej till?
Nej, de kommer inte riktigt till mig utan de får nog den informationen i mödrahälsovården.
Jag tycker att det var viktigt att vi pratade om tidigare innan vi bara sände här att att man, eftersom vården erbjuder det, så ses det som obligat att man måste göra det här.
Och ja, det, eller åtminstone en rekommendation skulle jag säga.
Att det ses som en rekommendation, ja, precis.
Och det tror jag ganska många känner. Jag tror att många av de som har jobbat med inom vården och inom fosterdiagnostik har mött de här kvinnorna som har gjort en kubb. För att ett, man blev erbjuden det. Man ser det som en rekommendation, men också att det är ett tidigt ultraljud. Man kan se sin bebis tidigare och man har kanske inte reflekterat över de här besluten man kan ställa sig inför. Och jag tror att det här med rekommendation, jag tycker också det är jätteviktigt att vi betonar ju förstås, både i lagen om genetisk integritet och när vi som jobbar med det här, att det är frivilligt. Vi måste betona frivilligheten till de gravida kvinnorna och deras partner. Men bara faktumet att vi erbjuder det här i offentlig vård antyder att det är någonting bra. För varför skulle vi annars erbjuda det i offentlig vård? Men det gäller att varje enskilt par reflekterar över vad som är rätt för dem. Att avstå är lika självklart, om det är det man vill.
Ja, så hur gör man sitt val?
Ja, det är
på,
jättesvårt.
Mm. På grund av god information.
Ja, det är en bra fråga. Det är klart, information är viktig. Och vi vet ju att många gånger, ser man rutinmässigt på den information som ges inför fosterdiagnostik, så handlar den väldigt ofta om metoderna. Hur bra är metoderna? Vad har de för nackdelar? Vad finns det för risker med metoderna, till exempel en fostervattenprov eller moderkaksprov som kan medföra en liten ökad risk för missfall. Man pratar om det här, man pratar om att man kan få en sannolikhetsbedömning för att barnet har en kromosomavvikelse etc. Men man pratar väldigt lite om de tillstånden som man faktiskt kan upptäcka. Och jag tänker ju mycket på det, liksom, kan man då ta beslut? Kan man göra ett informerat val om fosterdiagnostik om man bara har förstått hur bra metoderna är? Om man inte har reflekterat över vad det skulle innebära för mig att få ett barn med Down syndrom till exempel. Och många har inte kunskapen om vad det faktiskt innebär. Och många har också gammal kunskap. Man har en bild som det kanske var då för 30 år sedan för individer med Down syndrom. Så att jag tror att vi måste lyfta den frågan mer, liksom att vad skulle det innebära för mig att få ett barn med ett visst tillstånd? Eller ett barn med extra behov? Eller vad det nu må vara.
Så den informationen är ju otroligt viktig.
Mm. Men jag tycker att ni har gjort ett jättestort jobb med det, med det här nya SNIF, Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik. Och det, vad jag tolkar som, började 2015. Berätta lite om det.
Det stämmer. Ja, hur det började, det var faktiskt att man skulle då implementera de här nya metoderna, NIPT, vi har inte pratat om det än, men som är ett blodprov på mamman egentligen, där man kan då ge en väldigt god sannolikhetsbedömning för huruvida fostret har någon av de här trisomierna då. Och då, om man såg tillbaka på när KUB då implementerades i Sverige, så skedde ju det på väldigt, väldigt olika sätt i de olika landstingen. Vissa landsting erbjöd till alla, andra landsting erbjöd inte alls och så vidare. Då tänkte man att när det här NIPT skulle komma då, så ville man göra det mer nationellt lika. Det här var ju på professionens sida liksom. Och då bland annat så skapade man nationella riktlinjer för hur man tyckte från professionens sida att det här ska implementeras. Och i den vevan så blev jag då inbjuden till Statens medicinsk-etiska råd som representant för professionen tillsammans med representanter för intresseföreningarna. Det var då Svenska Downföreningen och FUB som står för Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna. Och där vi skulle diskutera då, hur kan vi göra både information kring fosterdiagnostik och information kring tillstånd och öka kunskapen mer nationell. Och det här var på initiativ av intresseföreningarna. Från det mötet där så bestämde vi då tillsammans, jag och de här två kvinnorna från intresseföreningarna, att skapa en broschyr om Down syndrom som skulle vara så neutral information som möjligt. Hur är det? Vad innebär det? Och vi ville också göra då en broschyr och information som både profession och intresseföreningar stod bakom, för det kan finnas lite diskrepans ibland i hur man tycker informationen ska framföras. Så det var så det började. Och sen från det så blev ett större nätverk. Så nu är vi ju en stor bred professionsbredd. Vi har obstetriker, gynekologer, etiker, genetiker, genetisk vägledare, MÖL, alltså mödrahälsovårdsöverläkare och barnmorskor. Så vi är en blandning, av professioner, och vi har också representanter från intresseföreningarna. Och vi vill göra information som båda grupperna tillsammans står bakom. Och vi vill också lyfta det etiska samtalet i samhället om fosterdiagnostik. Så de frågorna är ju egentligen, vad är det vi gör? Vad är det vi ska leta efter? Varför? Och vem bestämmer vad vi ska leta efter? Det tycker jag är liksom grunden i all fosterdiagnostik.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och den här broschyren då om Down syndrom, hur kan man få tag på den?
Och då har ju vi en hemsida, www.snif.one, alltså one, ett. Men de är också länkade till via 1177, för vi har skapat ett samarbete med 1177. För vi tycker att 1177 är den kanal där medicinsk information ska ligga. Så att de länkar till våra broschyrer också. Nu har vi också broschyrer om de här några av könskromosomavvikelserna, bland annat Turner syndrom och Klinefelter syndrom. Och sen har vi också lite information om olika genetiska metoder och så vidare. Så att vi försöker hålla oss uppdaterade där och ge de blivande föräldrarna så god information som möjligt.
Så man kan alltså få lite information på SNIF, S-N-I-F.
Punkt one.
På hemsidan där. Ja. Vad kan man mer upptäcka för tillstånd, sjukdomar med de här metoderna?
Alltså med de här metoderna som jag pratade om hittills då, KUB och även NIPT då, som är det här blodprovet som är en ganska ny metod där man tar blod. Det gäller ju de här trisomierna. Det är trisomi 21 som är Downs syndrom. Det är trisomi 13 och 18 som är tillstånd som är väldigt allvarliga tillstånd, mycket allvarligare än Downs syndrom. Och det är de här könskromosomavvikelserna, bland annat Turner syndrom och Klinefelter. Det är på kromosomnivå, det vill säga vi kan se om det finns för många eller för få av vissa kromosomer. Det är det vi kan upptäcka med de metoderna. Sen finns det förstås andra metoder som är mer detaljerade. Till exempel, som jag pratade om väldigt i början här, att den gruppen till exempel där man hittar någonting på ett ultraljud. Man kanske hittar en avvikelse, en strukturell avvikelse som man vill försöka förklara. Då kan man göra andra genetiska analyser där man egentligen tittar på alla kromosomerna. Vi har ju 46 stycken normalt sett då. Och man kan också titta på om delar av kromosomer har kommit till eller försvunnit. Men det gör man bara i de fallen där det finns en indikation. Och indikationerna i det fallet kan vara då ultraljudsfynd. Det kan vara en väldigt, väldigt tjock nacke, därför att om man har en väldigt tjock nackspalt så kan det också indikera andra tillstånd än de här trisomierna. Och det är också i vissa landsting där det har en väldigt hög sannolikhet från KUB, över en på 50 i Stockholm till exempel. Men de, som sagt, de här metoderna gör man bara när man har någon fynd som man vill förklara. För om man skulle göra det på alla, då skulle vi upptäcka saker. Vi skulle upptäcka i vissa fall delar av kromosomer som har kommit till eller försvunnit. Men där vi inte kan säga om det har någon klinisk betydelse. Det vill säga, har det här någon påverkan på det här fostret? Och det blir väldigt, väldigt svårt för föräldrar att ta ställning till. Det är väldigt ovanligt, men det händer.
Men precis, ska man ta reda på information som man inte vet betyder någonting eller har någon betydelse? Ja, svårt.
Det är svårt, och vi kommer ju mer och mer dit förstås. För vi kan också nu göra andra metoder som vi inte heller använder i det här läget. Men man kan i princip läsa av varenda bokstav i vårt DNA. Och då kommer vi förstås, den dagen man gör det, och man gör det i andra sammanhang på redan födda barn för att förklara tillstånd ibland, eller i andra sammanhang. Men skulle man göra det då på foster och så hittar man förändringar som man inte riktigt kan förklara. Eller man kanske hittar förändringar som ger att man har en ökad risk för cancer när man är vuxen. Vad gör vi med den informationen? Så att det är svårt.
Det är en jättesvår fråga.
Mycket etiska frågeställningar kring det här.
Men det är viktigt att ni kommer in där och har den här gruppen som då kan...
Tack så mycket.
Eller nätverket som kan diskutera.
Ja, det har varit väldigt givande. Vi försöker sprida oss utåt och vi hade ett symposium här nu för ett par veckor sedan just kring etik och fosterdiagnostik där vi bjöd in brett både profession och politiker och Socialstyrelsen som är etc. Och det har varit väldigt, väldigt bra. Frågorna finns hos många. Frågeställningarna finns hos många.
Men det finns ju, du pratade om det här nya testet.
Berätta. NIPT.
N-E-P-T.
N-I-P-T. Non-invasive prenatal testing. Icke-invasiv fosterdiagnostik eller fostertest då. Och det, man har...
Ja, men det är ju NIPT. Det är det att jag säger NIPT hela tiden.
Ja, NIPT kan man också säga. NIPT är NIPT.
Är det så nytt?
Det har ju funnits, vi har ju hållit på med det i Stockholm och då i Sverige sedan 2015. Men det började egentligen 2007 tror jag det var som man kom fram till att man kunde då. Det var en forskare som hette Dennis Lo som egentligen var cancer-tumörforskare. Och som såg då att man kunde hitta tumör-DNA i den sjuka individens blod, fritt DNA. Och från det här kom man fram till att man kunde tänka sig att man skulle kunna se fostret som en slags tumör, eller tumör låter konstigt, men ni förstår vad jag menar. Yes. Och då upptäckte man att man kunde hitta då fritt foster-DNA i mammans blod när man är gravid. Och det här foster-DNA kommer egentligen från moderkakan, men det är oftast samma genetiska uppsättning som fostret då. Och då har man liksom tagit fram den här metoden och tanken med den är ju att man vill komma ifrån att behöva sticka så många gravida i magen. Därför att sticka i magen då med ett fostervattenprov eller moderkaksprov, så även om det är en liten risk idag så finns det en liten ökad risk för att man framkallar ett missfall med den här metoden. Och det vill man komma ifrån. Så då har man då tagit fram den här metoden som man då kan göra. Men som det erbjuds också lite olika då i Sverige. Men som i de flesta landsting så går man också via KUB, det vill säga man ändå gör en KUB först. Och de som får en hög sannolikhet från KUB kan välja då att antingen göra ett moderkaksprov eller fostervattenprov för att verifiera. Eller så kan man gå via NIPT som då inte medför någon ökad risk för missfall. Men som också igen inte är diagnostiskt utan en sannolikhetsbedömning, även om den är mycket, mycket bättre än KUB. Och det betyder att om man får ett svar på NIPTen som säger att det här är troligtvis inte en trisomi, för även NIPTen är bara de här trisomierna och i vissa landsting också könskromosomerna. Får man ett svar från NIPTen som säger att det här är inte en trisomi eller det här är troligtvis inte en trisomi, då brukar man säga att det är ungefär 1 på 10 000 att det ändå är det. Det vill säga att vi missar 1 av 10 000. Men om man får ett positivt svar på NIPT, det vill säga man får ett svar som säger att det här är troligtvis en trisomi, då är det så att vi hittar ju nästan alla i den gruppen, utan den här 1 på 10 000. Men i den gruppen som får det här svaret att det troligtvis är en trisomi, så finns det också foster som inte har en trisomi. Så det är en blandning kan man säga av då barn med trisomi och barn utan trisomi. Så därför säger vi att om man får det svaret, och framförallt om man har för avsikt att avbryta graviditeten, då vill vi att man verifierar det här med ett fostervattenprov eller moderkaksprov.
Men är det mer säkert än NIPTen är?
Det är ett diagnostiskt prov. Så där får du ett ja eller nej svar.
Ja, det är så.
Mm.
Så det blir liksom som en trestegsraket om man löper hela linan ut. Då, så att
ser det ut
och sen så invasivt.
Ja, så ser det ut i de flesta landsting idag. Sen finns det landsting som erbjuder då NIPT till alla.
Och hoppar över kubben.
Finns det ju ett värde i sig av ett tidigt ultraljud, för man kan ju upptäcka stora liksom strukturella avvikelser. Så att jag vet att till exempel Göteborg de erbjuder ett tidigt ultraljud utan själva kubben då.
Men jag kan också tycka att det här med att kontroller under graviditet, den här fosterdiagnostiken, ibland diskuterar vi det, etiken, att det tar över så himla mycket. Det finns ju så mycket annat med kontroller i graviditet, eller kontroller med erbjudanden för den gravida. Mm. Och ibland så tror vi som profession att det enda man löser är att titta med ultraljud och ge fostervägledande information. Men ja, jag tycker att det är jättesvårt. Vi ska ju kontrollera så mycket annat också under graviditet. Så att
det,
hur mycket ska vi lägga på vad? Och vad, det är också en etisk diskussion tycker jag.
Absolut, det håller jag helt med om. Och det blev väldigt tydligt för mig när jag började med de här kurserna för barnmorskorna. Att och vi pratade om att vi vill egentligen ha 5 dagars kurser och allt vad det var. Och då sa de just att vi har så mycket annat att informera om. Vi har kvinnor med obesitas, vi har kvinnor med psykisk ohälsa. Mm. Varför det tar så stor andel tror jag, varför det blir så mycket diskussion kring det här. Och någonstans går det inte att komma ifrån att det här handlar om människovärde.
Mm.
Och därför det är de andra kontrollerna som du säger, eller undersökningarna, det är ju förstås ett medicinskt värde för både kvinnan och fostret.
Mm.
Och även vet jag att många barnmorskor säger att det är också det här att man är som barnmorska traditionellt sett, du får rätta mig om jag är fel, men ganska rådgivande i sitt sätt att vara. Man talar om vad som är bra eller mindre bra och så vidare. Men när det kommer till genetiken, då är det ju så viktigt att varje enskild individ tar det beslutet som känns rätt för dem baserat på behov och värderingar och personlighet.
Mm.
Och det blir en annan typ av informationsgivande för att kunna möta paren i det. Och det kan vara svårt, men jag tror att allt det tar så stor andel som du säger, att det liksom diskuteras mycket.
Absolut. Jag tycker det är jättebra att det diskuteras mycket, för det är ju faktiskt superviktigt att varje enskild gravid eller gravida par får exakt den information som de behöver för att göra de här valen.
Mm. Jag tyckte Örebro-modellen, det var ju genialiskt måste jag säga, att man, om man vill ha information om fosterdiagnostik, att man kommer till specialutbildad barnmorska på barnmorskemottagningen. Det tycker jag var väldigt...
Det började, jag kan berätta kort hur det började. Ja. För det var, från början hade man 4 tror jag, så kallade Freja-barnmorskor som hade specialutbildning då inom fosterdiagnostik för att ge information. Och då bokar man tid hos dem. Jag tror man antingen kunde ringa eller gå in på nätet och boka. Det var inte, jag tror inte att det är så här att du måste ha den här informationen för att sen välja fosterdiagnostik. Nej, men många väljer det. Och det här utvärderades faktiskt vetenskapligt av en barnmorska som heter Inger Wetterbjörk. Och när man hade sett att det här fungerade väldigt bra så permanentade man det här sättet i Örebro. Och nu då så är det så att alla barnmorskor har den här utbildningen. Så alla kan ge den här informationen. Men man har fortsatt med detta att just det här samtalet har man ändå hos en annan barnmorska än sin vanliga barnmorska inom mödrahetsvården. För att betona att det här är någonting utanför det normala programmet. Så jag tycker också att det är oerhört bra. Flera landsting borde ta till sig
det. Ja, men just det här med tiden också. För tid är ju en aspekt som inte alla har, tyvärr.
Mm.
Men att man får då en extra tid. Och jag tycker ju att man borde få all den tid i världen som man behöver för att göra de här valen. Mm. Både om man vilken typ av metod man ska använda. Ska man göra någonting överhuvudtaget? Mm. Vilken metod man ska använda sig av? Och sen också, precis som du säger, när man ser att det finns en ökad risk.
Mm.
Än viktigare.
Mm. Ja, men det var det jag tyckte var så himla bra också, för att då kopplar man bort det här så att inte den barnmorskan som sitter med all information också, att det blir liksom ett flöde av information.
Mm.
Jag tyckte det var ju bra. Uppskattas det av patienterna? Vet du
ja, men alltså, det är ju som sagt utvärderat då. De såg att det var väldigt positivt. Jag tänker på det du säger här om det här att vara valet när man väl har ett fynd. Att där behövs det ju verkligen tid. Och där har man sett i vissa studier då att jag tror att vi tror att man måste ge den här informationen så otroligt snabbt, att kvinnorna vill ta beslut om graviditeten så himla snabbt, men det är inte så farligt att vänta något dygn eller två, alltså man landar i det man har fått. Och det är också viktigt då att det finns en självklar plan och hantering oavsett vilket val du gör. Nu menar jag då när man faktiskt har fått ett besked, en diagnos på fostret, och kanske då vi pratar till exempel Down syndrom. Att om du väljer att fortsätta graviditeten så ska det finnas en tydlig plan om omhändertagande, bemötande. Och där har vi ju hört från vissa patienter att det inte alltid fungerar så. Det är klart att vissa är jättenöjda, men det är många också som upplever att, jag vet inte hur man ska säga, men ibland så upplever de att liksom det självklara valet på något sätt skulle vara att avbryta. Och så är det ju givetvis inte. Utan var och en måste få göra sitt val där också. Det måste finnas tydliga omhändertaganden oavsett vilket val du gör i graviditeten, tänker jag.
Och också vidare hur det är att leva med ett barn med funktionsnedsättning. Mm. Det är ju också jätteviktigt. Och hur i förskola, skola, liksom allting runt omkring.
Och det här är ju svårt, för det är klart, säger man det då, att, ja, men hur är, liksom, att man vill veta hur det är att leva med ett barn med Downs syndrom, då kan man ju ställa frågan istället, hur är det att leva med ett barn? Mm. Vi vet ju, alltså det är ju jättebrett spann, men jag gör ju i alla fall så, med mina par som jag träffar så får de ju alltid möjligheten att kontakta Svenska Damföreningen, eller att Svenska Damföreningen kontaktar dem för att få lite mer information. Också att Svenska Damföreningen kan hjälpa till att hitta familjer i liknande livssituation för att få träffa och prata med och så vidare. För hur mycket man än jobbar med det här, jag vet ju inte.
Men du, om vi tittar nu, om vi kallar det för avvikelser, är det mest Down syndrom, alltså som vi hittar, eller vad är det för?
Alltså på de här, igen, det här de allmänna här tillståndet. Ja. Ja, så är det ju, vi kan ju hitta 13 år. Downs syndrom är det vanligaste.
Jag vill egentligen inte kalla det för en avvikelse. Jag vet inte vad man ska säga.
Nej, men det är en kromosomavvikelse. Ja. Det kan vi ändå säga. Ja. Däremot är det väldigt viktigt för till exempel Svenska Damföreningen. Och det tycker jag att vi bara ska förhålla oss till. Ett barn med Downs syndrom är inte sjukt. Ett barn med Downs syndrom kan ha medicinska komplikationer. Men man är inte sjuk för att man har Downs syndrom. Man har ett tillstånd. Man har ofta en utvecklingsförsening, man har en kromosomavvikelse, men man är inte sjuk. Och det här är jätteviktigt och det tycker jag vi måste tänka på när vi pratar. Samma sak som att vi inte pratar om risk för Downs syndrom eller risk för, utan att vi pratar om sannolikheter. Mm, och det är viktigt att tänka på. Jag tänker på det här hela tiden, jag gör också fel förstås. Ja. Men att ha det tänket.
Precis.
Så det är det vanligaste. Sen hittar vi då också förstås vissa andra då, trisomi 13 och 18. Etiskt sätt att göra valet där så kanske Downs syndrom är det som är det svåraste. Trisomi 13 och 18 är väldigt allvarliga tillstånd. De flesta barnen överlever inte graviditeten eller överlever några veckor, några månader. Men även där, de som vet att de väntar ett barn med trisomi 13 eller 18 och som väljer att fortsätta graviditeten måste få det support de vill, för då gör man det för att man tycker att det är rätt för sig och det måste vara okej. Men det kanske är etiskt svårare när det gäller Downs syndrom, därför att många, de flesta individer med Downs syndrom lever ju ganska bra liv. Sen finns det de som har det jättejobbigt. Men jag tror att det är där att vi hamnar ofta i diskussionen kring Downs syndrom, just det är två saker. Ett, det är det vanligaste. Ja, tre saker kanske. Två, det är det de flesta blivande föräldrar känner till. Och även om man kanske inte alltid har den uppdaterade informationen på sätt, men det är det man har en bild av. Mm. Och det tredje är att det är kanske det som är det etiskt svåraste att ta ställning till. Jag tycker jag upplever många av de föräldrar jag träffar som väntar ett barn med Downs syndrom och som överväger att avbryta graviditeten. För det måste man också tänka. Att jag säger att vi måste hela tiden betona att det är självklart att fortsätta graviditeten om man vill det. Men det gäller också att de som väljer att avbryta graviditeten, att man stöttar dem i det beslutet. Jag upplever att många tycker att det är jobbigt. Man går emot sina egna värderingar på något sätt. Man trodde inte att man skulle avbryta för att det var någonting. Och sen står man där och går emot sina egna liksom värderingar. Och där tror jag det är viktigt att man hjälper de här paren att bekräfta att det beslut du tar nu, det är det bästa beslut du kan ta just nu. Mm. Man kanske skulle gjort annat för 3 veckor sedan eller om 2 år. Men just här och nu, om du har reflekterat, då är det beslut som är rätt för dig just nu. Och dessutom tror jag det är viktigt att inte tro att man en dag kommer fram, det här är helt rätt och det här är helt fel. Utan man står nog och väger i en vågskål och till slut kanske det ena alternativet, oavsett vilket det är, väger lite tyngre. Men det är inte svart eller vitt. Det får vara en gråzon.
Men vet du, Charlotta, var man kan vända sig efteråt om man behöver stöd när man har tagit det ena eller andra beslutet?
Ja, det är en jättebra fråga. Som till exempel hos oss då på fostermedicin så har vi ju kuratorer och det har väl kanske inom mödrahälsovården och sådär också. Men jag tror att det skulle kunna tydliggöra. Så nu pratar jag bara här, för jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut i de andra landstingen. Men det här är någonting vi inom SNIF bland annat har funderat på. Liksom, lite. Kan man se, ta reda på, liksom, finns det några standardiserade sätt? Jag tror att vi skulle kunna ta reda på mer och förtydliga och kanske också förbättra.
Men finns det i SNIF en möjlighet att då lägga ut den informationen så att man enkelt kan se i de olika vart man vänder sig inom de olika landstingen?
Och, återigen, absolut, om vi inte skulle ta fram någonting så skulle man ju kunna göra det via SNIF, men där tänker jag igen att SNIF kan stå som liksom grund och ta fram det, men sen det bästa är väl om den informationen kan ligga på 1177. Och jag menar, vi är ju ett nätverk, men vi har ju förstås professionen och olika organisationer som Svensk förening för gynekologi och obstetrik och Svensk förening för medicinsk genetik som vi måste förstås förankra det vi tar fram i. Men vi har ju representanter från de här organisationerna i vårt nätverk. Men jag tänker att vi kan skapa ett underlag och ta fram vad är det blivande föräldrar önskar. Hur kan vi förbättra det? Och sen tillsammans med professionen förankra det på ett bra sätt. För vi vill ju, det enda vi vill är att föräldrarna, de blivande föräldrarna, får ett bra bemötande och händertagande. Så att de känner att de kan ta de beslut som är rätt för dem. Det måste vara grunden.
Ja, det måste det vara. Och plus att du sitter ju och med de här riktlinjerna och kanske kan påverka så att det blir lite lika ute i landet. Så att vi har lika möjligheter.
Det är inte så lätt, därför att det som händer nu, och nu blir det, vet jag inte riktigt hur mycket jag ska gå in på det, men jag sitter ju inte och kan påverka andra landsting förstås, utan vi kan ta fram god information som vi vill sprida till alla landsting på nationell nivå. Sen är det ju, jag menar, det finns landsting, alla har sina beslutsvägar, men sen finns det ju också SKL som då ser över nu. Det finns ju då olika sådana här nya nationella programområden, NPOs, som tittar över vården generellt i Sverige. Och där kvinnovård och förlossning, tror jag den heter. Nu blir jag lite osäker. Det är som är en grupp. Och där har man inom det en nationell arbetsgrupp som tittar över fosterdiagnostiken i Sverige. Så att,
Nej, men det är väl mer och mer för jämlik vård. Man måste arbeta för det, och det är ju inte det första ämnet som är problematiskt. Vi har till exempel haft ett avsnitt om endometrios som är väldigt, väldigt olika landsting. Mm. Och det är att man måste jobba mer och mer för nationella riktlinjer. Och det jobbas ju för nu.
Absolut.
Det kommer. Ja. Det är en långsam process. Mm.
Och jo, det tar ju tid. Och som sagt, så länge vi har 21 landsting som är självfinansierande och självbestämmande så kommer vi att välja olika. Men vi kan vara med och skapa opinion, om man säger så. Eller liksom tala om vad som vi tycker är viktigt.
Och rätta oss efter det som när man ser som Örebro som låter mina öron väldigt bra. Och försöka få de andra.
Och då är det en fråga förstås om
resurser
och vad politiken bestämmer man ska lägga resurser på. Så återigen, vad är det vi ska leta efter? Varför och vem bestämmer? Mm. Och i det, när jag pratar om de tre sakerna, så kommer förstås, hur kan vi förbättra bemötandet, informationen? För vi kan inte bara erbjuda tester utan att kunna ta hand om.
Nej, precis.
En koppling till det till exempel, det är ju NIPT, som de nationella riktlinjerna då, som vi skrev. Där så sa man då att de, i dem så står det att om man får en kubbsannolikhet över 1 på 1000, alltså 1 på 1000 till 1 på 50, så ska man erbjuda snippt. Och det kan man ju, det är fler då som blir erbjudna det, för idag har vi en cutoff vid kubben på 1 på 200. Men det vi måste ta till oss i det också, att det är att vi skapar en oro hos fler kvinnor. Det blir fler kvinnor som hamnar i en hög sannolikhet. Och vad gör det med kvinnorna, paren? Hur påverkar det graviditeten? Hur påverkar det anknytning till fostret? Ja, och så vidare.
Det är jättejobbigt. Mm.
Så vi måste kunna ta hand om det här runt om när vi erbjuder nya tester.
Det är
tester.
Mycket att tänka på, jag förstår det. Men Charlotte, avslutningsvis då, finns det något tips?
Tid, tänker jag. Det finns flera saker. För det första så tänker jag att vi måste våga prata om de här sakerna i samhället. Vilket samhälle vill vi ha? Jag har ju en dröm om att kanske göra något slags projekt tillsammans med SNIF eller annat. Att gå ut och prata om de här frågorna i skolorna. Redan innan man är gravid, innan man planerar barn.
Vilka skolor tänker du på?
Ja, vi har diskuterat det här mycket och det här är ju väldigt bara plan. Men ja, det är klart att ju längre upp i åldrarna, ju närmare en graviditet kommer. Men jag tänker att det handlar om...
Gymnasiet redan, eller?
Absolut, ja. Senast skulle jag vilja säga. För jag tänker att man kan börja ännu tidigare och kanske då inte prata om fosterdiagnostik, men man kan prata om mångfald och etik. Man kan prata om värderingar och människovärde.
Ja, du tänker så. Ja.
Att det här... Och sen det andra är att vi måste betona det här med rutin, rekommendation och frivillighet. Att vi måste trycka på det. Att bara för att det erbjuds i offentlig vård så är det ett val. Och kanske inte prata om erbjudande, för att gå på rean i januari, då står det erbjudande överallt. Det är ändå bra. Utan det är ett val. Att göra fosterdiagnostik är ett val. Att avstå fosterdiagnostik är ett annat val. Om det visar sig att du har ett foster med någon avvikelse, att fortsätta graviditeten är ett val, att avbryta graviditeten är ett annat val. Och alla alternativ måste vara lika självklara.
Det var en jättebra avslutning.
Ja, det tycker jag.
Ja, tack.
Så fortsätt att jobba för det som du gör så bra.
Tack så mycket.
Och lycka till.
Tackar.
Fortsättningsvis med snip och allt annat.
Ja, tack så mycket för att du ville komma.
Och tack för att jag fick komma hit.
Och så har ni snart igen Babys podcast. Vi finns också på Instagram, Babys podcast, där vi lägger ut diverse information och bilder. Så häng med oss där. Så är vi snart tillbaks. Karina barnmorska.
Och Jenny Stolt, läkare.
Tack för idag.
Tack för idag. Hejdå.
Hejdå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.